här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad. Nu har jag sett. Kapitel 34. Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick en dag ut för att träffa flickorna i trakten. Shechem, som var son till Hiven Hamor, hövdingen i landet, fick syn på henne. Och han överföll och våldtog henne. Men han fäste sig vid Dina, Jakobs dotter. Han blev förälskad i flickan och sökte vinna hennes hjärta.
Ja, vi pausar där.
Ja.
Ja.
Ja, det var... Ja. Man undrar över tidsförloppet här. Nej. Ja. Hur lång tid tog detta? När upptäckte han att han blev förälskad i henne? Hur kan man... kära någon, jag vet inte ens var jag ska börja. Du kan köra din... Vad säger rabbinerna om detta?
Alltså, det finns många olika sätt att läsa det här.
Ja.
Som allting.
Ja.
Men jag blir mer intresserad av när du säger kära någon, var ska man börja?
Han fick syn på henne, överföll och våldtog henne. Jaha, tänker man. Här är en som har jättestora problem med hur man beter sig. Och som måste hamna i fängelse och rehabiliteras för. När det gäller gränser och relationer och så vidare.
Men kom ihåg också att vi lever, vi kan läsa det här anakronistiskt utifrån liksom vår MeToo-värld. Och det finns väldigt mycket här.
Men det är ju ingen som, alltså våldtog, det hör man ju bara på ordet, att det är att ta med våld. Det är någonting som, det hör man ju att det inte är lämpligt, att det är en krigisk akt liksom. Så det är ju inte normalt bara för att, eller vanligt bara för att det är en annan tid.
Ja.
Det är ju, ja.
Jo, absolut. Men jag tänker också att det finns inte ett ord riktigt för våldta. Alltså för en kvinna var ju inte en fullvärdig individ i det patriarkaliska samhället.
Nej. Det står börjar ju också så här, gick ut för att träffa flickorna i trakten.
Ja.
Ja.
Så hon ville liksom...
Det betyder ju också någonting. Vad är hon ute och gör? Vad vill läsaren, eller vad vill författaren att läsaren ska tänka om detta? Liksom. Ska man känna, aha, då får det hennes eget fel. Eller vad är det man som läsare för de här tusentals år sedan ska uppfatta med de här meningarna? Liksom?
Ja, alltså... Jag läser det väldigt sympatiskt. Jag menar, hon är ensam dotter, har 11 bröder.
Ja.
Och visst, hon har sina,
hon är lite trött
sin mamma killen. Och sina styvmödrar.
Ja.
Men det är liksom, jag vill träffa någon ny, jag vill kunna kanske se vad de har för liksom hur de lever här och hon vill ju ha kontakt.
Just det tänkte jag, glömde jag. Hon de är ju nyinflyttade. Och hon ska ut och träffa flickorna i trakten. Så ja. Är det ju. Ja, just det. Ja. Ja, visst.
Vilka har vi här? Och är det någon jag kan hänga med och umgås?
Ja.
Hon är tjej och hon är ogift. Och hon vill liksom se lite av världen i alla fall. Och inte bara liksom vara instängd i lägret. Och jag refererade precis i slutet av förra avsnittet till den här boken The Red Tent av Anita Diamant som skrevs för Den skrevs på 90-talet tror jag. Och blev en stor hit. För i den så tänker sig författaren att tänk om det här inte var en våldtäkt.
Mm.
Tänk om Dina gick in till stan i Shechem för att, som det står, hänga med, se vad tjejerna hade för sig. Så mm. vidare. Och hon blir kär i den här Hamor.
Mm.
Shechem. Eller Shechem, precis. Ja. Och det här är lite förvirrande, va? För, ja. för innan så har vi Hamor som är Shechems fader.
Mm.
Och som säljer dem det här jordstycket precis i förra kapitlet.
Mm.
Och Hamor betyder åsna.
Ja, och så det här också från förra kapitlet. Han kom till Shechems stad i Kanan. Så det är mycket Shechem. Är det samma Shechem? Har han en egen stad och hans pappa säljer jorden? Och, eller är det något annat?
Alltså det som beskrivs i den här underbara boken Who Wrote the Bible, som jag ofta refererar till, där de pratar om de här olika källorna och så.
Mm.
Så beskriver han att det är inte bara, texterna skiljer sig inte bara i hur de berättar berättelserna och vilka namn de har för Gud.
Mm.
Utan vi kan också se skillnad på dem beroende på vilka geografiska platser som de refererar till.
Ja.
Och när vi pratar Shechem, idag heter, alltså på hebreiska heter det Shechem, på arabiska heter det Nablus.
Mm.
Och det är mitt i den norra delen av det som vi idag kallar för Västbanken. I judisk tradition så pratar man inte, alltså de som vill undvika termen Västbanken, för de tycker det låter för internationellt eller palestinskt, och vill förknippa det med den judiska traditionella namnen, så pratar man om Juda och Samarien.
Just det.
Juda och Shomron. Och Juda, det är ju Jerusalem och de omgivande områdena, speciellt söderut.
Mm.
För det är Judas stamområde, Betlehem och där.
Mm.
Och det var enligt liksom den historiska traditionen, där det var det som var liksom den sista kungariket med Judas stam från Jerusalem och förstördes av babylonierna. Och det som är norr, Samarien, Shomron, gav ju sitt namn till samaritanerna, som vi känner kanske som de goda samaritanerna och så vidare. Det var en folkgrupp som bodde i den här trakten, centrerad kring Shechem, kring det norra kungariket. Och de samaritanerna hävdar att de är de ursprungliga judarna. Att de är en del av Israels folk. Och att de har sin egen tårarulle på liksom med hebreiska skrift. Den skiljer sig på några punkter, men är nästan snarlik med de fem Moseböckerna, den tårarullen som vi läser i judisk tradition. Jag vet inte om de har de här prickarna som jag refererade till förra gången. Men det som är intressant alltså är att det finns en väldigt liten grupp som fortfarande utför bibliska offer och fortfarande läser det här. Och på något sätt så är de har en tradition som grundar sig i den här tiden precis före och efter den babyloniska fångenskapen. Vi pratar 586 och före vår tidräkning. Och vad som händer då är alltså, för vi hade ju två kungariken. Jag vet inte hur långt vi ska komma in i här. Jag vill inte dra hela historien. Men väldigt kort.
Mm.
Vi har två kungariken.
Mm.
Efter kung Salomos död. Som aldrig blir ett kungarike igen. Det norra kungariket, det södra kungariket. Israel och Juda.
Mm. Mm.
Eller Samarien och Juda. Det är ett annat namn för Israel.
Mm.
Kring Samarien, kring Shechem, kring den här stan. Som blir huvudstaden för de norra stammarna.
Mm.
Så om man skriver, om vi har en källa som är liksom centrerad kring sydlandet, sydkungariket, Juda.
Mm.
Om vi har någon som liksom, nu ska jag berätta Judas version av det här.
Mm.
Så berättar man om de norra, om det norra kungariket som att de där påstår att de är de liksom riktiga israeliterna. Men de har ju kommit på irrvägar och de gör fel här och de är inte riktigt. Och den attityden, den dröjer sig kvar när judarna, det vill säga de som från Judas stam, från Judas kungarike. Först förstörs det norra kungariket 722 av assyrierna och de 10 stammarna försvinner. Men säkert så försvann de inte helt och hållet.
Mm.
För historien är aldrig så klinisk ren att varenda kotte från det här folket är borta spårlöst.
Mm.
Säkert var det liksom en folkfördrivning, men det fanns folk kvar.
Mm.
Och kanske är det de som säger, men vi är fortfarande kvar, vi är samaritaner, vi är från det norra kungariket, eller det som är spillrorna av det.
Mm.
Och säkert kom det en hel del flyktingar norrifrån till södra riket, Juda. Och säkert så kom de här versionerna av Jakobs berättelse att komma lite i konflikt med varandra. Och det är det som är det briljanta med Toran, att vi har de här olika källorna sida vid sida.
Mm.
Och de skapar en sorts nyanser, va, i berättelsen. Så här har vi en berättelse om hur det norra kungariket fick sin huvudstadsskäm.
Mm.
För de vill ju liksom, ja, vi är stolta över vår huvudstad här och inte Jerusalem kanske, men vi har vår tradition och så vidare. Vi samaritaner, vi de här norra israeliterna. Jag ser att du är förvirrad.
Fortsätt. Ja.
Okej. Vi de här norra israeliterna, vi har vår huvudstadsskäm. Ja. Vilket vi köpte vår förfader Jakob, och er förfader också för den delen, i södra kungariket. Vår fader Jakob, när han kom tillbaka från norra, liksom, vad var det, Padan Aram. Så köper han, det var det vi läste i förra kapitlet, köper Shem, han får ett kvitto på det, och sen bosätter han där. Och det är så, vi har bott här sedan Jakobs tid, och vi har en del i det här landet. Vi är inte främlingar, vi är inte några konstiga samaritaner. Vi är Shomronim, vi är en del, vi härstammar från det norra kungariket. Men den berättelsen kommer i konflikt med södra kungarikets berättelse. För det var ju där Davids ett och Salomon, och de har kvar templet som Salomon byggde. Mm. Och de har ju sina berättelser som där Abraham, han bodde där vid Mamres lund. Liksom fokuset på det södra geografin. Och när de berättar om hur det norra kungariket fick sin huvudstad. Ja, det började med en våldtäkt. Och sen gick det ut för.
Mm.
Och det var så de kom att hamna. Och så kommer vi läsa om en väldigt ful berättelse här. Som är en sorts, det var inte riktigt så att de betalade för det. Så fick de ett kvitto och så har de bott där sedan dess.
Mm.
Det är mycket mer komplicerat och otrevligt än så.
Mm.
Så det var den upptakten, att det är långa historiska rivaliteter där man sätter fokuset på olika geografiska punkter för det gagnar ens egen nationella berättelse.
Mm.
Och sen efter babyloniska fångenskapen, efter det här, så kommer de här berättelserna ihop och blir då på något sätt en 3D-bild från att vara en tvådimensionell bild. Bara liksom alla goda eller alla onda, så har vi en nyanserad bild av hur det kan ha gått till.
Mm. Shechem har i alla fall fått syn på och överfallit och våldtagit henne. Men han fäste sig vid Dina, Jakobs dotter, som han upprepar då igen. Han blev förälskad i flickan och sökte vinna hennes hjärta. När hände detta? Direkt efter. Vem vet? Han sa till sin far Hamor, ordna så att den flickan blir min hustru.
Mm.
Ja.
Så här är ju väldigt me too it.
Mm.
Och ja, hur, vad ser du här?
Ja, vi får väl se vad som händer. Jag vill läsa vidare så man får lite...
Alltså, vi kommer inte se mer av deras relation.
Aha.
Dina och Hamor. Kan jag säga. Utan sen... Och det är väl det som är grejen på något sätt. Att Dina... Det enda hon faktiskt gör aktivt är att bege sig in till stan för att träffa tjejerna.
Mm.
Sen så blir hon föremål för Shechems åtrå.
Mm.
Och en variant är att de hade ett kärleksförhållande där hon liksom var med på att det var en främmande prins som flörtade med mig och sådär.
Mm.
Men hon fick inte sin far eller sina bröders tillåtelse, och man kan inte hur som helst så, liksom, ha sex med någon främling, utan det kommer att bli konsekvenser, och det kommer i den här hederskulturen så måste vi försvara vår syster och vår dotters oskuld.
Mm.
För det är ju liksom en vad ska man säga, det är valuta, det är värt någonting.
Mm.
Och nu när hon inte är oskuld, då hon har sex, antingen så våldtogs hon som texten säger, eller som Anita Diamant vill föreslå, att det faktiskt döljer sig en vilja här från Dina sida.
Mm.
Så
för det som står näst då är: Jakob fick veta att hans dotter Dina hade blivit skändad.
Mm. Precis.
Ja.
Så på vilket sätt? Vad är den här definitionen av att... Vad betyder det att hon skändades?
Ja, precis. Hon har väl blivit skändad även om hon var med på det. Så att säga.
Damaged goods.
Mm.
Om man vill. Så igen, det här hederskulturen.
Mm.
Den här...
Jakob fick veta att hans dotter Dina hade blivit skändad. Men eftersom hans söner var ute på fälten med boskapen väntade han med att säga något tills de kom tillbaka. Men, säga något till vem?
Till
Dina, till Shechem.
Eller då, ja, han väntar med att svara, han väntar liksom att
handla
i den här frågan. Ja,
precis, ta hand om saken.
Och det är också på något sätt, han får höra det här.
Ja.
Får han träffa sin dotter?
Nej, hon är ju inte med.
Var befinner hon sig?
Ja, var är hon? Det kan man ju undra. Ja, var är hon någonstans? Hon kanske är där. Hos Shechem kanske.
Ja.
Ja.
Han, och det här är väl grejen, va? Han tar henne. Med eller utan hennes medgivande. Så tror jag att den bibliska texten säger. Spelar det för roll om han fick hennes medgivande?
Ja.
För det var ju... Ja. Det var ju pappans och brödernas medgivande som han behövde. Liksom hennes vilja och tycker det här är ovidkommande. Vi har ju massa hedersregler som vi måste hålla oss till för att det här ska gå rätt till.
Mm.
Och från början så gick det fel till för Hamor, för Shechem följde sina lustar här.
Mm.
Och har hållit henne hos sig. För han blev så kär i henne. Blev hon kär i honom? Spelar för roll.
Mm.
Det är han, bara hans känslor. Och
han,
hans...
Vill gifta sig med henne.
Ja.
Så han har han vill gifta sig med henne. Han är förälskad i henne och försöker vinna hennes hjärta. Och vill gifta sig med henne. Och Hamor, Shechems far, går då för att tala med Jakob. Står det här. Så Hamor går väl för att prata med
pappa.
Så här, kan vi göra en deal här nu med detta.
Mm.
Då hade Jakobs söner kommit hem från fälten. När de hörde vad som hänt kände de sig djupt kränkta och fylldes av vrede eftersom Shechem hade gjort något som hölls för ett nidingsdåd i Israel, något som inte får ske när han låg med Jakobs dotter.
Mm. Ja. Och det här är väldigt centralt.
Ja. De blev så, men man måste ändå förklara det här i författaren måste ändå säga att det var inte, det spelar ingen roll om de har man ska vara gift först menar det är det som man ska förstå här nu. Mm. Det är ett nidingsdåd, man ska vara gift först.
Och det här är ju väldigt centralt med den här oskuldskulturen, va?
Mm.
För att så fort en kvinna har haft sex, då sjunker hennes pris, hennes värde.
Mm.
Hon är bara värdefull för den som har haft sex med henne, för hon är...
Om de är gifta.
Ja, alltså om de är gifta eller om de inte är gifta så kanske hon blir gravid och föder hans barn, men det och, eller att de hade sex, att han våldtog henne. Vi har ju det här senare i Toran att en väldigt primitiv regel att om någon våldtar en kvinna, inte har fått hennes fars tillåtelse, mm. för det enda som gäller.
Mm.
Och då kan man faktiskt som straff för våldtäktsmannen,
mm.
det är ett straff för nu att du måste vara gift med den kvinna som du våldtog. Ha, där får du.
Mm.
Kvinnan då?
Ja.
Som kanske inte vill vara gift
ja.
Med sin våldtäktsman.
Nej,
men det viktigaste är att hon har en man. Och nu har ju blivit skändad så, av den här mannen. Så du har väl skändat ditt gods. Nu får du, ja, har du sönder ett glas i butiken så får du väl köpa det.
Mm.
Liksom, you broke it, you bought it.
Mm.
Och det är det som är på något sätt så svårt, tror jag, i moderna ögon att acceptera här. Att det, för mig i alla fall, Dina har ingen... Det är helt oviktigt vad hon tycker och känner här. Hon är inte en individ, hon är...
Men i texten så jobbar de ju nu på att hon ska få tillbaka sin heder.
Shechem
mm.
vill gifta sig med henne.
Ja.
Och att på något sätt, okej, jag gör rätt för mig.
Mm.
Enligt... de här reglerna.
Fast inte bara gör rätt för mig, utan han, det står att han blev förälskad och sökte vinna hennes hjärta.
Ja, det stämmer. Han blev kär i henne.
Ja.
Och kanske... Och, det
och vinna där... hennes hjärta, står det ju. Det är ju inte någon... han tänkte att han skulle ha henne till tredje hustru för att hon var söt eller någonting. Utan det är att försöka vinna hennes hjärta.
Mm.
Ja.
Och då... så skulle man just... Kanske är det enligt deras lagar okej att göra så här.
Mm.
Att ha ihop med en kvinna och sen bara, ja. Det funkar det.
Men för Jakob så är det här första brottet det största av allt. Nämligen att göra detta utan faderns tillåtelse.
Mm. Ja. Så gör vi inte
så gör
hos
vi inte.
Oss.
Nej.
Och sönerna, när de får höra det här,
mm.
så blir de ju riktigt, riktigt vansinniga. Vad
mm.
Harla hemma och det förargade de bröderna alltså mycket.
Mm.
För så här får man inte göra i Israel. Och Israel, är ju intressant, det namnet har ju just Jakob
fått. Ja, han har precis fått det, just det.
Ja. Så att man gör det inte i Israel är en mycket senare referens. Att vi israeliter som härstammar från pappa Israel, Jakob, vi gör inte sånt. Så det här är en sorts liten parentes. Ni vet ju att så här går ju inte till. Och det är därför de reagerar så häftigt. Och inte kan acceptera att han har gjort någonting så hemskt och förbjudet.
Mm. Och så här säger de. Hamor vände sig till de här sönerna då och sa: min son Shechem har fattat kärlek till er syster. Låt honom få henne till hustru. Knyt släktskapsband med oss, ge era döttrar åt oss och ta ni våra döttrar. Ni kan bo bland oss, landet ska ligga öppet för er. Här kan ni vistas och flytta omkring som ni vill och skaffa er egendom.
Mm. Så här har vi, för att vara tydlig, lite förvirrande. Vi har ju Hamor som är kung, eller hövding, i Shem.
Mm.
Och han har gett sin son namnet Shem.
Ja.
Så det är liksom, kungen av Kalmar har gett sin son namnet Kalmar.
Ja.
Eller något sånt. Och det är Shem som vill ha henne, Dina.
Mm.
Men det är Hamor som måste komma och förhandla.
Ja.
Så han beskriver det här. Och vad säger han?
Han knyts släktskapsband, fattat kärlek, hustru, döttrar och döttrar. Och ni får allting är fria, ligga öppet, vistas och skaffa egendom. Ni får göra allting. Och, det låter inte så hemskt.
Nej, det var kanske inte meningen. Det var kanske inte okej med er att min son hade ihop det med er dotter.
Ja.
Men nu när det är gjort, så låt oss vara vänner. Låt oss, ni kan bo här, ni kan vara en del. Ni kan gifta er med våra döttrar. Ni kan gifta er med era döttrar.
Mm.
Det blir jättebra. Och så det låter ju som att de säger, ja, visst, det här är ju motsatsen till främlingsfientlighet, det är främlingsvänlighet. Ni är nya i området, men välkomna till klubben. Ni kan gå med oss här.
Knyt släktskapsband med oss.
Ja.
Och Shechem sa till Dinas far och hennes bröder, visa mig er välvilja så ska jag ge er allt vad ni begär. Sätt brudpriset så högt ni vill och kräv vad ni vill i gåva. Jag ska ge er vad ni begär bara ni ger mig flickan till hustru.
Mm. Så Shechem, är hans känslor verkliga? Är han verkligen kär i Dina?
Ja, det kan man ju inte veta såklart. Men han nu sätter i alla fall hennes heder högt nu i detta. Vad som helst kan liksom.
Ja.
Vi fixar verkligen detta, säger han.
Och det är också intressant. De handlar ju i alla fall enligt deras standarder, verkar det som hedervärt. Han säger, okej, jag gjorde fel. Jag borde inte ha haft ihop det med henne innan ni gav er tillåtelse.
Mm.
Men nu när det är gjort.
Ja.
Hon är inte skändad.
Ja.
Hon är så inte trasig.
Nej,
jag vill betala för henne som den finaste oskulden. I det här värderingssystemet.
Mm. Jakobs söner gav Shechem och hans far Hamor ett svekfullt svar eftersom Shechem hade skändat deras syster Dina.
Så vi får redan veta att det som kommer nu, det menar de inte. Det är
svekfullt.
Precis, de säger det här i de har ju andra en annan agenda.
De sa till dem, så kan vi aldrig göra, ge vår syster åt en man med förhud. Det vore en skam för oss.
Mm.
Bara på ett villkor kan vi ge vårt samtycke. Att ni blir som vi och låter omskära alla av manligt kön. Då skulle vi kunna ge våra döttrar åt er och själva ta era döttrar. Och då skulle vi bo ibland er så att vi blev till ett enda folk. Men om ni inte går med på att omskära er, då tar vi flickan och ger oss iväg. Men de har alltså kommit till den här stan och de vill bo där och de har köpt land och sådär.
Mm.
Och det eftersom Dina kan ju inte gifta sig med sina bröder, så någon måste hon ju gifta sig med.
Ja, och hur gör de i den här familjen när de letar efter
just det,
en brud?
De åker till hemstället och hittar någon kusin.
Ja, precis. Ja. Vi vill ju hålla oss
så gör de.
Inom. Abraham ville inte gifta bort, ville inte att hans son Isak skulle gifta sig med någon, några döttrar i landet.
Ja.
Vad hände sen när Isak och Rebekkas son Esau gifter sig?
Ja, just det är flera kapitel på rad så får man reda på hur de förpestar livet för dem, de här nya andra döttrarna.
Ja.
Ja.
Så fort de har en chans med Jakob så skickar de ju honom iväg. För att...
Ja, just det. Så är det ju.
Ja.
Ja.
Och för att han ska gifta sig med de propra flickorna,
ja.
Rakel och Lea, en del av klanen.
Ja.
Så igen det här, fokuset på släkten och keep it in the family.
Så när de säger så här, eftersom det är svekfullt för oss, så menar de alltså, de tror inte att han kommer att låta omskära alla. Eller är det ett...
De sätter ju priset så högt
att
ingen skulle väl betala det här priset. Ingen skulle att gå med
alla...
på...
Ja, precis. Alla ska omskära
sig. Och att de kanske säger till sig själv, okej, om du vill gifta dig med henne så får du omskära dig. Och du säger, okej, jag går med på det, jag visar mig. Men nu måste han faktiskt få alla männen i stan att omskära sig.
Mm. Hamor och hans sorgchef Shechem godtog deras förslag. Och den unge mannen gick strax till verket eftersom han var så betagen i Jakobs dotter. Och han var den främste i hela sin fars släkt. Han var den främste, vad betyder det då?
Ja, han var kronprinsen.
Ja, okay.
Kan man väl säga. Så
gick strax till verket. Ja.
Ja, och så har vi ännu mer.
Ja. Ska jag läsa vidare? Mm. Ja. Hamor och hans son Shechem gick till stadsporten och talade till männen i sin stad. Dessa män är vänligt sinnade, sa de. Låt dem få vistas här bland oss i landet och flytta omkring här. Landet räcker ju till för dem också. Så tar vi deras döttrar till hustrur och ger dem våra döttrar. Men det är bara på ett villkor de samtycker till att bo bland oss, att vi blir till ett enda folk. Att vi låter omskära alla av manligt kön, liksom de är omskurna.
Mm. Så de har en tradition. Vi har våra traditioner. Ja, de kommer de att gifta sig med oss och följa våra traditioner. Ja. De har en tradition som de vill att vi följer.
Ja.
Att vi ska alla omskära oss.
Ja.
Knepigt, smärtfullt.
Vi gör det
ändå. Men vi gör det.
Ja. Deras boskap och bohag och alla deras lastdjur kommer ju att tillhöra oss. Tänk på det nu.
Mm.
Låt oss nu bara ge dem vårt samtycke så att de bosätter sig bland oss. Ja.
Så på något sätt, det här gagnar oss.
Ja.
Ja. Och vi får in de här förmögna beduinerna.
Ja.
I vårt samhälle,
ja.
Så kommer vi ännu, bli ännu starkare.
Ja.
Och det som tillhör dem kommer tillhöra oss, och det som tillhör oss kommer tillhöra dem. Mm. Och alla blir en lycklig familj.
Mm.
En jättebra deal.
Ja, jättebra deal. Det är bara den här omskärelsen. Men bara så länge alla går med på det. Ja. Alla män i staden biföll Hamors och hans son Shechems förslag. Och alla av manligt kön lät omskära sig. Alla som bodde i staden.
Wow!
Ja.
Så det där var inte lite det. Och på något sätt, man kan tänka sig sönerna, va? Som kom på den här supersmarta planen. Vi kan undvika hela det här, vi kan dra vidare, vi kommer inte behöva gifta oss med de här kananéerna.
Mm.
Bara vi säger, nej, ni behöver omskära, för det kommer de aldrig gå med.
Ja.
Shit, de gick med på det.
Ja, och de har gjort det allihopa nu.
De har gjort det allihopa. Shit, vad gör vi nu? Hur backar vi ur den här dealen nu? Vi kan ju inte liksom, här får ni tillbaka bara era förhudar, vi skojade bara.
På tredje dagen, när männen led av sina sår, tog två av Jakobs söner, Simon och Levi, Dinas bröder, för att man ska komma ihåg vems bröder det var.
De är ju av samma mor och samma far, som är fullvärdiga syskon.
De tog sina svärd och gick in i staden utan att möta motstånd och dödade alla av manligt kön.
Mm-hmm.
Varför det? Jaha.
Ja, om man har gått med på en deal...
Ja.
Som man egentligen inte vill gå med på.
Mm.
Och så går den andra parten med på den här dealen och betalar det höga priset. Och man bara liksom, obekvämt att säga det, men egentligen...
I gotta kill him!
Vi kan väl bara liksom...
Vi tar bort dem. Bort med allt.
Bort, liksom, nej, det här...
Ja, jag är helt totalt förvirrad just nu.
Förvirrad? Jag tycker det är väldigt tydligt vad som händer här. Men, ja, men,
but why?
Varför är du förvirrad över?
Är det inte lite drastiskt att döda alla av manligt kön? Lite. Överdrivet.
Absolut. Det är det som är så hemskt med den här berättelsen. Mycket som är hemskt med den här berättelsen. Och därför har den också gett upphov till en hel del tolkningar och förståelser och så vidare. Ja.
Det här det är ju inte klokt ju. Det är så viktigt för dem att man måste be pappans... papporna måste vara överens om att barnen kan gifta sig innan något sker. Nu läser jag det en lite diamants tolkning om att det var inte våldtäkt, utan det var
ja kanske
det
var i alla fall inte med pappans och brödernas tillstånd.
Och det är det värsta som kan hända.
Det är det stora brottet.
Ja, det är det stora brottet. Ja. Och sen har vi den här långa biten här om alla som omskär sig. Och, sådär.
Och inte bara att det står att de gick med på det och sen omskar de sig. Nej. Vi byter ju scen om vi skulle filma det här. Kan man tänka sig att helt plötsligt så klipper man till hur Hamor står där. Eller så här, Shahem står där.
Vid porten och pratar med alla männen. Och de nickar och säger, ja visst, det är en bra idé.
Han får med allihopa. Ja. Så kanske vi har till och med, om vi verkligen vill
flera tusen människor.
Ja, precis. Om vi verkligen vill betona det här så kanske liksom ett klipp till någon vanlig knegare som kommer hem till sin fru och säger, kommer inte vara så här sexuellt aktiv på ett tag för jag måste omskära mig och det är en deal. Men det kommer gå jättebra för vi kan gifta bort vår son till. Man liksom får en personliga blicken på liksom livet i stan och hur de går med på det här. Och så blir det ännu mer gripande när vi får se det från deras perspektiv att Simon och Levi kommer in och gör det här, slaktar de alla. Det är ju hemskt.
De dödade Hamor och hans son Shechem med svärd och tog sedan med sig Dina från Shechems hus. Där var hon och gav sig iväg. Jakobs söner gick fram över de slagna och plundrade staden. Jakobs söner gick fram över de slagna och plundrade staden därför att deras syster hade blivit skändad.
Så de kom till alla de här som de här döda. De kom liksom, okej, först har vi Simon och Levi går in och slaktar alla. När de ligger där. Jag menar, de ligger där och kvider och kan inte riktigt lyfta sitt svärd. Och de går in och bara liksom liksom skär halsen av allihopa. Det vidrigaste, fegaste sättet. Enligt krigets regler. Man ger sig inte på krigsskadade. Och slaktar dem. De är inte krigsskadade. Men man ger sig inte på folk som ligger ner och sådär. Men det gör de. Och slaktar allihopa. Och när det ändå är slaktat. När de ändå har gått in och dödat allihopa. Så kommer de andra sönerna. De andra bröderna. Dit. Och så de har dödat allihopa. Vi behövde inte göra det värsta jobbet. Men nu tar vi och plundrar. Och tar med oss. Och vi har ju precis på något sätt sett den här förhandlingen. Förra kapitlet mellan Jakob och Esau. Vem ska ta skatten här, det här är mina gåvor till dig, nej jag vill inte ta emot den, här är mina gåvor till dig. Det här liksom att man ska inte bli rik på någon som man inte, om man inte förtjänar det. Man ska liksom inte ta det, för sig
precis
för
mycket. Vad jag tänkte här nu. De tog deras får och kor och åsnor både inne i stan och utanför. De förde bort alla deras ägodelar och alla barn och kvinnor och tog allt som fanns i husen.
Vi har ju exempel när Abraham, vi nämnde det tidigare, går ut i krig och vinner och vägrar ta något byte alls. Han vägrar ha, liksom, han har vunnit kriget, han vill inte kriga, han vill inte ha byte, han vill inte berika sig på något olagligt eller otillbörligt.
Vad har hänt?
Var är moralen i den här familjen? Var är deras moraliska kompass?
Men Jakob sa till Simon och Levi, Ni har dragit olycka över mig och gjort mig för hatlig för de som bor i landet, kananéerna och periséerna. Vi är så få, och går de nu samman och anfaller mig, kommer både jag och min familj att förintas. De svarade, ska man få behandla vår syster som en hora?
Mm.
Och det är slut på kapitlet.
Det slutar med, de får sista repliken. Men hallå, vi kan ju inte låta dem behandla henne som
Jakob
en hora
säger,
liksom.
Nu har ni gjort mig förhatlig, vi kommer förintas. Och de pratar, men den här rösten, ska man få behandla vår syster som en hora? Det låter som ogenomtänkt tonårsröst, gör det inte det?
Mm. Och han säger faktiskt, det är ännu starkare vad han säger till sina söner.
Ja.
Ni har gjort mig, står det faktiskt på hebreiska, lehav isheni. Vilket betyder, ni har gjort mig stinkande.
Ja.
Illaluktande. Det här är någonting som liksom
dröjer sig. Om man rör vid skit så luktar man skit.
Ja. Och om man begår krigsbrott så luktar man krigsbrottsling.
Mm. Mm.
Och Jakob säger, Hur kan vi ingå förbund med någon från och med nu? Ingen kommer lita på oss.
Vi är så få. Och om de går samman nu så är vi förintas alla vi när ni har gjort det här.
Ja, vi har gjort en sån överträdelse att alla kommer peka på oss och säga, där går de där förhatliga beduinerna som kommer utifrån och som...
Som först hittar på detta med att alla skulle omskära sig och sen dödade alla med svärd.
Ja!
Det var sönerna som har det var bröderna alltså som har dödat.
Det är Simon och Levi speciellt som han vänder sig till och kritiserar för att de gjorde det här. Men han säger inte liksom, bort med allt byte eller det här liksom, vi lämnar allting som liksom, vi ber om ursäkt eller något sånt. Han bara liksom, okej. Jag kan inte, det här är gjort och det kan inte vara ogjort, men ja, det här känns jättejobbigt för mig.
Mm.
Och då kan man ju gå tillbaka och säga, Jakob, familjeöverhuvud, handlingskraftig i vissa fall, och allt det här. Han ska ju liksom, hela tiden har han varit det här. Liksom undflyende.
Ja.
Det här,
liksom. Vad hände? Vad var han någonstans? För plötsligt så är det... Hamor vände sig till... Vänta nu här. Jakobs söner kom hem från fälten. De hörde detta. Hamor, Shechems far, gick för att tala med Jakob. Men då hade sönerna kommit hem och de pratade så här. Och Hamor vände sig till dem. Så Jakob... Hamor har ju inte pratat med Jakob. Han pratade ju med Jakobs söner.
Ja, och det är till och med så att Jakob... När han får frågan av Hamor och Shem så säger han, jag väntar tills mina pojkar kommer tillbaka.
Just det, så var det.
Och de tar över förhandlingarna och driver på förhandlingarna. Ja. Det är de som kommer med budet att de alla ska omskära sig. Och det är de som går in och slaktar alla.
Ja.
Nej, kanske så var det inte planerat, men att de skulle gå med på det här. Men när de gick med på det, att omskära sig, då bestämmer sig Simon och Levi att ja, då måste vi väl sopa upp alla spår här. Och...
Men vad ska man känna här som när man läser detta kapitlet för alla dessa tusentals år sedan? Ska man känna då, ska man svara så här, sönerna svarar, ska man få behandla vår syster som en hora? Ska man då känna så här, ja, eller var det så, eller det här var för mycket? Eller vad ska man... Hur ska man
reagera? Vad känner du, Mirja, när du läser den här texten?
ja. Jag undrar vilket ord som har efterredigerats. Och du pratar ju om den här boken av Diamant där ordet våldtog är efterredigerat och insatt. För skända kan man ju göra ändå enligt den här, så som man gör i Israel.
Mm.
Så jag väljer den vägen helt enkelt.
Att
det är de här i efterredigeringsarbetet när man sätter ihop de här nordliga kungarikerna och de södra sydliga kungarikernas text som ska bli en gemensam text, så är detta en kompromiss, det här ordet våldtog. Vad heter det? Vad är det på hebreiska?
Vilken vers var det igen?
2.
Ja. Då står det här. Vayikach ota, han tog henne. Vayishkav ota, vayaneha. Så vi kan kolla upp. Jag har inte de andra. Om vi tar Genesis 34:2, här, Bible Hub, den är bra. För det är en massa olika varianter av översättningar.
Mm.
Så kan vi se här. He raped her. He lay with her and humiliated her.
Mm.
He lay with her by force. By force. Defiled her. Raped her.
För det, tänk om det står så här då. Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick en dag ut för att träffa flickorna i trakten. Men fick syn på Shechem istället.
Mm. Och titta här också. Om vi tittar på femte Moseboken 21:14, mm, så har de en referens för att där kommer ordet tillbaka.
Mm.
Och det är också intressant det här, det finns också en extra referens för tillbaknaf shobedina bat Jakob, att hans själ,
ja,
liksom drogs till henne. Mm. Och det här är samma ord som man använder när det beskrivs Adam som blir liksom ihop med Eva, mm, och första människorna. Mm. Att
och när det står Shechem så tänker jag Shechina hela tiden. Den här Guds kvinnliga sida.
Ja, ah, så det är Shechen, ah, inte Shechem.
Nej, jag vet, men ändå.
Samma. Men det finns okay, en viss koppling där. Men det här är ju liksom...
Det är konstigt. Det är konstigt att våldta... Han våldtog henne och sen så dras hans själ till henne och han försöker vinna hennes hjärta.
Ja, och här va...
Och alla vill, han vill gifta sig och alla går med på att omskära sig.
Ja.
Det låter inte så, jag undrar över den här.
Om vi tittar på den här konkordensen när det här ordet kommer.
Mm.
Så alltså att förtryckas, att tvingas. Att underkasta sig, så alla de här delarna är ju olika översättningar på det här verbet,
mm,
att förödmjukas, så det är mycket liksom fokus kring kanske inte det fysiska,
mm,
men att påtvinga sig någon annan.
Mm.
Och få dem att underkasta sig dig.
Mm.
Det är det som Shem gör här. Han tvingar sig på henne. Och hon tvingas liksom vara förtryckt eller underkastad honom genom den här sexuella akten.
Ja.
Så det är väldigt, ja, mycket fokus på, ja, igen.
Det är jättetydligt att det var det som i den här texten då. Att det är någonting oerhört dåligt som Shem har gjort mot Dina. Och sen så berättar ändå, så berättar kapitlet om allting, hur detta går, den här lustiga delen då om hur Shechem och Hamor och alla andra männen går med på att omskäras för att de vill så gärna knyta släktband. Så, och alla blir dödade. Och sen alldeles i slutet, Jakob verkar tycka att det har varit ganska, att Jakob verkar uttrycka liksom, var det här verkligen genomtänkt? Och de säger, ska man få behandla vår syster som en hora? Vad är det man ska... Vad är moralkakan här? Är det ska man hålla med sönerna och tänka, nej, det är klart, man inte kan inte ens... Det var rätt att alla dog. Och det här med omskärelserna, det var bara ett... Visa bara hur lätt de ångrade sig och alla ville betala. Eller vad är det man ska... Jag fattar inte riktigt. Det här är konstigt, det här kapitlet.
Det är väldigt upprörande.
Ja.
Och jag tror att kapitlet är... Det är därför jag hade den här utläggningen om det södra kungariket och norra kungariket. För jag tror att det om vi läser det här som en mycket, mycket längre version av hur gick det till när Shechem kom att bli israelitiskt. Och till och med huvudstaden över det norra kungariket. Hur gick det till? Ja, ni vet ju hur det gick till. De har inte köpt det här lagligt, utan det var en våldtäkt, en skänning av Dina, och sen så var det att de lurade in dem att de skulle omskära sig, och sen så slaktade de allihopa, och sen så tog de bytet, och det var så Shechem kom att bli huvudstad i det norra kungariket. Liksom, sitt på den du. Det är väldigt, väldigt fult och otrevligt, och liksom måste vi erkänna det, måste vi ha den här versionen. Det är väldigt skrivet utifrån ett sorts kritiskt perspektiv. Hela berättelsen är upplagt liksom, det här är fult, det här är stinkande, det här är äckligt, det här är otrevligt. Det finns ingen, jag läser inte någon som helst försvar. Kanske förutom att de får sista ordet. De säger, ska vi behandla vår...
Ja, för sen i nästa kapitel så börjar ju en helt annan grej här nu.
Nej, inte riktigt.
Alltså?
För att vad som händer så i nästa kapitel är att Jakob då alltså hans rädsla, han försöker då fly undan, och Gud hjälper dem att fly undan så att de inte drabbas av hämnden av lokalbefolkningen för vad som hände här. Men det är verkligen liksom, allt börjar gå fel för dem. Och den här fridfulla återkomsten till landet som Jakob kanske hade föreställt sig när han tar hand om Esau, det börjar utför direkt. Och det är för, man kan väl säga också att kanske det grundläggande problematiken är ju att, vad säger man, fisken ruttnar från huvudet. Finns ett uttryck. Att det är faktiskt Jakob som borde ha tagit de förhandlingarna från början. Och sagt, nej, det här går inte för sig, eller hanterat det här. Men han kan inte göra det, han väntar på sina söner. Och när hans söner agerar på ett sätt som är stinkande och hemskt och allting, då skyller han ifrån sig på dem och säger, vad har ni gjort? Hur kunde ni gå med på det? Men du, pappa, du stod ju här och lyssnade på allting. Du kunde ha sagt någonting innan. Om du ville undvika det här. Och han igen, liksom, alltså han är ju två personer inom sig. Han har Jakob, som är hela tiden den här hala, den som slinker undan, den som går runt och inte säger rakt ut och är väldigt passiv, aggressiva. Och sen så har vi Israel, som ibland, för ovanligheten, står upp för sig själv. Och säger, nej, jag går inte med på det här. Och jag tänker brottas med mig själv och ängeln och Gud och allting.
Ja.
Så, och han får namnet Israel, den raka, den som står upp. Men igen så faller han in i gamla mönster. Han kan aldrig riktigt bara vara Israel. Utan han liksom bara, så här gör vi inte, jag vill inte ta de här förhandlingarna. Och sen så, när bröderna, sönerna gör fel, så liksom, vad har ni gjort? Ni borde aldrig ha agerat så här. Och de bara, men pappa, det här är, jag menar, vad trodde du att du skulle göra? Hur trodde du att du skulle hantera den här situationen när du inte kunde lösa det? Och det ser vi också sen, för att Jakob kan inte ta konflikterna i sin familj. Han favoriserar Josef framför alla andra sönerna. Och hatet mot Josef växer, kommer vi se sen. Och han kan inte hantera det heller. Så Jakob är hela tiden den här konflikträdda, lite ja, sneaky och sådär. Ja.
Mm.
Och det är och jag ska säga så här. Han är väldigt mänsklig.
Mm.
Han är inte perfekt.
Mm.
Han är inte någon moralisk förebild som vi ska alltid efterlikna.
Nej, men det är inte så här, vad skulle Jakob gjort? Det är inte någon fråga här samman. Nej. Nej.
Mm. Och han gör fel. Och det är det som är, tror jag, den på något sätt ska man säga, det som räddar det här, hur förhatligt berättelsen än är och allt som händer här och hur lite vi kan skriva under på det här, så är det lite som, ja, som man har mycket i moderna tv-serier och dramaserier som typ Breaking Bad och så vidare, att på något sätt den här antihjälten, den här hjälten som vi hejar på, men så gör de saker som vi inte riktigt kan skriva under på.
Mm.
Och hemska saker och så vidare. Men på något sätt så, ja, det är han som vi följer i den här berättelsen. Jakob är vår kille.
Mm.
Perfekt eller inte. Så gick det till så här, säger de.
Mm.
Och någonstans där så känner jag att det är viktigt att vi har de här nyanserna.
Så är det lite mer så här, vad, att man lite väljer själv typ, vad det ska berätta för mig om mitt liv just nu. Så, vilket,
är det inte alltid så?
Jo, det är väl, är det det? Det var det jag tänkte liksom. Att det är inte, istället för de här Disney-moralkakorna som man får veta direkt vad som är rätt och fel, och det är någon som är ond och någon som är god. Och, ja.
Och vi har ju i de traditionella kommentarerna ett försök, precis som med Esau och de här prickarna, och liksom han kysste honom men han var egentligen inte riktigt ärlig och älskade honom inte riktigt. Precis som med dem så har vi här senare försök att säga, men de handlade svekfullt och det visste sönerna och det gick till så här och det var inte okej och jag var inte nöjd, men det, vi kan hitta olika sätt att tolka det här och ursäkta det eller förklara deras handlingar. Men det är väldigt tydligt från texten. Jakob säger, det här, ni har gjort mig stinkande. Det här, ni har förstört våra relationer med folket i landet. Vi har precis anlänt. Det gick ju väldigt fort det här utför. Och de bara, men pappa, ska vi behandla vår syster med sköka? Vi måste ju upprätthålla vår heder och hennes heder som är vår heder.
Mm.
Ja, för den moderna läsaren så är det här skitjobbigt.
Ja, kanske också för dåtidens läsare.
Mm. Och det är därför som, jag tror också för dåtidens läsare, men kanske inte av samma skäl. Jag tror inte man förr i tiden, i alla fall inte manliga läsare, var särskilt upprörda över Dina som person, som individ. Det upprörande var vad Shechem gjorde med henne och vad sönerna gjorde med deras uppgörelse. Allt det är upprörande och problematiskt, men vad Dina tycker, det är väl inte vidkommande.
Mm.
Och det är därför som Anita Diamants Red Tent är så viktig. För här har man en kvinna som har en mycket djup kunskap om Bibeln och har liksom forskat kring det här. Och hon föreslår att man skulle kunna läsa det som att Dina var faktiskt aktiv i det här. Hon var kär i den här Shechem och hon ville vara ihop med honom. Och hon hade gått med på det här och Shechem hade sagt okej, vi fixar det här och Vi kan vara ihop för evigt och jag ska bara liksom till varje pris få det här att funka med dina bröder.
Mm.
Och hon var liksom, jag vet inte hur det här kommer gå, men Ja, så kommer han tillbaka.
De är lite kanske traditionella, mina bröder.
Precis.
Ja.
Och jag tror säkert att en ung tjej i Sverige idag som lever med liksom från liksom en kultur där man sätter så stort värde på kvinnans heder och hon försöker leva sitt liv och liksom få vara ute med sina kompisar i stan som Dina gör, kan mycket väl känna igen sig i att, och ska man säga så här, hederskulturen skulle vara att de hade ihjäl Dina också. Alltså den hederskultur som vi snackar om i värsta fall, där flickor blir mördade för att de är så lösaktiga och så vidare.
Mm.
Så borde det vara så att de slaktar henne också. För hon är skändad.
Mm.
Då kan man säga, okej.
Okay. Ja, det...
det finns grader i helvetet också.
Mm.
De beter sig hemskt mot shemiterna.
Mm.
Och det är ett krigsbrott och allting. Men, okej. Okay. Vi vet inte hur det går för Dina, för hon nämns aldrig igen här. Men de tar inte död på henne.
Nej.
Kanske får hon leva som en... Kanske blir hon aldrig bortgift, eller kanske blir hon olyckligt bortgift. Kanske får hon leva under sina bröders tumme resten av sitt liv. Vi vet inte. Kanske blir hon som en sån här skändad kvinna i Game of Thrones. Hittar en inre styrka. Att bli regent eller drottning eller vad man, ja. Men någonting inom henne, vi vet inte. Vi kan hoppas, vi kan, som Anita Diamant, skriva böcker om henne där man sätter henne i fokus. Men allt vi har egentligen av det här är den här berättelsen.
Ja, jag önskar att jag kunde höra hur det här kapitlet lät för de som läste det då för tiden. Om man kunde vara en fluga på väggen, kanske vart 50:e år i något religiöst sammanhang där det diskuterades. Det hade varit något. Hur som helst, du har hört kapitel 34 ur första Moseboken. Som ett avsnitt av Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Detta och de andra avsnitten finns som vanligt på filosofensbibel.se. Till hösten börjar vi förresten med en serie om bibliska damer på Göteborgs litteraturhus. Det är tillsammans med bibliotekarien Karin Eggert-Kraft från Kraft Kulturproduktion. Vi börjar med Judit, torsdag den 12 september. Sen blir det nog Eva, 7 november. Läs mer om det på filoprax.se eller Facebook/filoprax.